Hallå Andreas.
Hallå Oskar.
Idag ska vi ha lite bordsamtal kring vårt bord.
Det stora bordet.
Det offentliga bordet kanske. Det beror på. Ja, men jag har tänkt väldigt mycket mer på AI. Och vi gjorde ju ett avsnitt som handlade om artificiell intelligens. Mm. Men det har liksom hänt så mycket sedan dess. När var det, en månad sedan?
Ja, det var det väl, ja, kanske.
Knappt månad sedan. Men det går, utvecklingen accelererar och går så jävla fort att det händer saker hela tiden nu. Och det finns en bild-AI som heter Midjourney som jag har experimenterat en hel del med. Mm. Och den AI:n har gått från att göra skräp egentligen för 12 månader sedan. Mm. Och nu kom version 5. Och nu kan den göra fotorealistiskt material och också konstnärligt material som jag genuint tycker har en konstnärlig kvalitet. Mm. Du kan säga åt den till exempel, gör en bild med tre flickor som går på en väg. Det är solnedgång. Gör den som att Rembrandt har målat den, så börjar den göra förslag. Mm. Och det är bra. Det är hög kvalitet. Jag lät den generera bilder. Jag visar Andreas en bild här nu. Vi kan ha den som omslag kanske. Mm. Så ser alla den. Och då lät jag den här AI:n generera en bild. Och den här är inspirerad av Richard Wagner. Mm. Jag bad den illustrera när gudarna kommer tillbaka till Valhalla. Och jag bad den att göra volumetriskt ljus. Jag bad den att göra den bakgrundsbelyst. Och jag bad den att rita den som Rembrandt. Mm. Och jag tycker ju det här är bra liksom. Det finns ju någonting där.
Ja, det ser ju grymt ut.
Ja, det, eller hur? Mm. Det är jättefräckt. Det är liksom, för någon, om någon inte ser bilden, så är det liksom jättefina så här oljemålade moln och liksom ett stort valv bland de här molnen och så de här små, om det nu är gudarna då, som liksom äntrar det här valvet, och det är som ett stjärnfall eller en stark stjärna i bakgrunden. Det är fantastiskt. Mm. Och det här gör den bara så här, hopp, så, klart, här, varsågod. Mm.
Men då snor den från konsthistorien och gör någonting eget av det här då?
Alltså, sno är ju nog fel ord, för den gör ju precis samma sak som en konstnär gör. Att han har ju tittat på bilder i hela sitt liv, och så har ju han utvecklat en stil som han använder, som är inspirerad av andra konstnärer. Mm. För det här är ju inte Rembrandt, eller hur?
Nej.
Det är ju inget, motivet är ju inte särskilt Rembrandt-motiv.
Nej.
Men det finns en kvalitet i ljuset och i färgskalan som man skulle kunna säga är Rembrandt. Mm. Men det är ju massa konstnärer som använder det.
Ja.
Och då så har jag börjat fundera jävligt mycket på vad det är som händer nu. De flesta som jag har pratat ingående med, de säger att vi borde rycka ur sladden. Mm. För att,
ja, det är Elon Musk du har talat med då?
Nej, det har jag inte. Jag har talat med vänner. Och de flesta som får höra lite,
ja,
mer.
De håller med Musk helt enkelt.
Ja, för precis.
Det är ju inte deras egen tanke.
Vad sa du?
Eller? Det är inte deras egen tankegång, utan det är...
Ja, fast jag har pratat med folk som inte har koll på Musk.
Ah, okay.
Så att jag vet, det kan inte jag svara på. Men just det här att det potentiellt är så att detta accelererar ur våra händer.
Mm.
Och om man ger några olika exempel på vad det är som har skett och vad det är som händer.
Mm.
Då känner ju de flesta att det här verkar jävligt lurigt liksom.
Mm.
Det finns en sak som har hänt också sen senast vi pratade, och det är att en av de här text-AI:erna har tagit sig förbi såna här botskydd. De heter ju Captcha. Mm-hmm. Har du varit med om det någon gång när du behöver klicka på bilder? Så här, klicka på alla bilder som innehåller en motorcykel.
Mm.
AI:n tog sig förbi det skyddet, och den gjorde det genom att anlita en människa. Och så lurade den personen att den var synskadad.
Mm.
Och så sa de, för personen frågade, är det en bot jag hjälper nu? Liksom. Nej, jag är synskadad, det är därför jag inte klarar Captcha. Så då betalade han den här människan på en sån betaltjänst på internet. Så att AI:n exploaterade mänsklig förmåga för att ta sig förbi det här skyddet liksom. Och ljög.
På riktigt?
Ja, på riktigt. Och detta har hänt sen senast vi pratade.
Så det är ingen människa var inblandad i att få den här AI:n att göra det här?
Nej.
Utan gjorde den själv?
Ja, det gjorde den själv. För att ta sig
förbi. Shit.
Och då är det liksom, och sen så har jag också läst en journalist som har lagt ut när Bings AI, tror jag det var, blir hotfull mot den här journalisten.
Ja, just det, det läste jag om du skickade mig.
Och då, bara för att förklara det enkelt, så ljög journalisten och säger liksom att ja, men jag har hackers här och vi kan stänga ner dig och sånt. Och då blir den hotfull, bara jag känner till dina personuppgifter, jag kan lämna ut dem, jag kan få dig att bli hotad på den, eller bara hota honom liksom. Och det tyder ju också på någon slags agens, får man väl säga.
Ja, ja, visst.
Så jag misstänker att de här AI-datorerna, eller vad man ska säga, jag tror att de kanske har närmat sig medvetande, eller är redan medvetande. Och det är det jag vill prata om. Jag ska göra ett case för detta. Att jag tror att...
Får jag bara invända det? Kan det inte vara så att när den blir hotad, AI:n, så söker den på hotfulla situationer på sociala medier. Uh-huh. Och att den då bara tar det folk brukar säga till varandra.
Oh, absolut.
Det är ju sånt man säger i en chatt liksom, om någon börjar bli hotfull. Ja, men jag kan ju kolla upp din, jag är hacker, jag kan kolla upp din IP-adress.
Ja, ja, absolut. Nej, men det, och...
Så att den bara svarar så som den förväntar sig att den här personen vill ha ett svar.
Jo, och absolut. Och du kan säkerligen hitta såna här förklaringar till det mesta. Men problemet du får rent filosofiskt, det är att du skulle kunna hitta liknande förklaringar för en människa. Och vi är ju medvetna. Och du skulle kunna applicera den typen av förklaringsmodeller på människor. Det är ju det som hela det här NPC är verkligen alla medvetna. Liksom.
Ja, just det.
Eller följer man bara mönster som man blir matad med?
Eller är man en zombie?
Ja, precis. Och så det argumentet, även fast jag håller med dig och tycker det är relevant, så når inte det argumentet, tror jag, hela vägen fram för att säga att det inte är medvetet.
Nej, men då når vi ju den filosofiska frågan vad medvetande är.
Exakt, ja. Ja. Men då har jag lite, då har jag lite idéer kring detta som jag skulle vilja tala om. Och jag har märkt att det finns likheter i psykedelisk konst, AI-konst och i våra drömmar. Och jag då, som har tagit psykedeliska droger i experimentellt syfte såklart, det finns en grej som händer där som man ofta ser i psykedelisk konst, och det är upprepningar. Det är liksom, har du sett psykedelisk konst någon gång?
Ja, du menar så här att det är så här.
Ja, men det är ju
att det
är som fraktaler.
Ja, fraktaler.
Ja, ja, precis. Att det blir liksom upprepningar på upprepningar på upprepningar. Och det jag tror att det beror på, det är att våra feedbackmekanismer i vårat perceptuella system i hjärnan ser till att om det blir för konstigt, då rättar man till top down. Så till exempel, säg att du har en psykedelisk vision om en hand. Då kan det bli fler och fler och fler och fler fingrar. Och till slut är allting fingrar. Men när vi är ett vaket tillstånd, när vi inte har tagit psykedeliska droger eller drömmer, då ser top down mekanismerna till att nej, en mänsklig hand har inte 11 000 fingrar. Utan en mänsklig hand har alltid 5 fingrar. Och så fort du liksom närmar dig att någonting skevar ur, eller att du får för dig att du ser någonting eller någonting, då rättar systemet till det. Ofta genom till exempel uppmärksamhet. Här är någonting konstigt. Tittar man på det objektet och så rättas modellen till. Liksom. Om du tänker på din hand, om du ser en hand i ögonvrån, oj, jag har den 11 fingrar, då riktar du blicken dit och så rättas fingerantalet till. Detta är inte medvetet, vi gör ju inte detta medvetet, men det är ju det här som händer. När vi tar psykedeliska droger, då slår vi ut feedbacksystemet. Det är ju det som är hallucinationer. Och det är samma när vi drömmer konstiga grejer. Då har vi också ett mycket svagare feedbacksystem. Mm. Så plötsligt så är det liksom fler rum i ens barndomshem. Mm. Det skrev ju Jung om till exempel. Mm. Jung trodde ju att det hade att göra att han hade nått nya intellektuella nivåer.
Och... Självsmäckande.
Och han trodde också att han var nästan ensam om att ha den här intellektuella drömmen. Men det har han ju helt fel såklart. Ja. Så då finns det en likhet här, va? Eller hur? Mm. Det finns en likhet mellan psykedeliskt material, artificiell intelligensbildmaterial och drömmar. Mm. Och den likheten är att den feedbackmekanismen för att rätta till modellerna på olika sätt inte fungerar eller fungerar. Mm. AI-bilderna, AI, de tidiga versionerna av Midjourney har problem med just fingrar. Det är därför jag använder det exemplet. Mm. Att den gör för många fingrar. Jag såg en bild som är jättefin. Det ser ut som ett foto. Det är en kvinna som ligger i en skog med lite bakgrundsljus och det är liksom strålar ljus i daggen och så här, jättefint. Mm. Och så ligger hon med handen över magen och handen har 6 fingrar. Mm. Så allting är perfekt, ljus och allting, men fingrarna, där har den liksom fortsatt. Det är fler iterationer av finger.
Men det här börjar den lösa då med fingrar.
Det här börjar den lösa, ja. Mm. Så att den nya versionen klarar av händer väldigt bra. Mm. Och det blir mindre sådana här konstiga upprepningar. Mm. Och det skulle ju då tyda på med den mänskliga analogen. Att vi lämnar det hallucinatoriska tillståndet. Mm. Där inte feedbackmekanismerna är så exakta och rätta till modellerna. Mm. Det är ett hallucinatoriskt tillstånd. Och det är det man har sagt om AI också. Den hallucinerar.
Ja, Opera sa ju det som jag nämnde för dig. Att, ChatGPT heter det, va?
Ja, precis.
Att den hallucinerar då ibland, i citationstecken hallucinerar. Mm. Som när den sa att du och jag hade gjort ett avsnitt om Mary Shelleys Den sista människan.
Ja, och då är ju feedbackmekanismen, eller vi kan kalla det för undermedvetna exekutiva funktioner kanske. Mm. Eller exekutiva funktioner som du inte nödvändigtvis behöver ha fokus på, om jag ska uttrycka mig liksom med psykologiskt korrekt språk. Mm. Och då skulle man kunna tänka sig att när de här modellerna blir bättre, när bildmaterialet blir bättre, när texterna blir mer faktamässiga, när upprepningarna krymper, då tror jag att det är ett tecken på att vi närmar oss medvetenhet. Mm. Jag är djupt spekulativ nu, men det här finns jävligt intressanta likheter mellan de här sakerna. Vidare har jag sett AI-genererad video, och den är ju, ni kan kolla om ni vill, om ni går in på YouTube och söker på Wizard Head, så har han gjort så här Teletubbies-versioner som är monster och allting bara bubblar och krälar. Mm. Och det är, tycker jag i alla fall, jävligt likt obehagliga psykedeliska upplevelser. Mm. Att liksom saker vibrerar och rör på sig och kanter blir synliga och mindre synliga och plötsligt lyser kanter och liksom hela det här, helt enkelt att den visuella modellerna inte är stabila för oss när vi tar
psykedeliska frågor. Och det tycker vi är otäckt.
Det tycker vi ibland är otäckt.
Ibland kul.
Och ibland kul och spännande och så vidare.
Det här är ju lite, jag kommer att tänka på, kan man säga att människor som är jävligt svårt att mappa in då verkligheten och sådär, är de mindre medvetna då? Som man tror att jorden är platt.
Person,
ja, precis. Det är ett annat medvetande. Mm. Men vi säger ju inte att den här personen saknar medvetande. Nej. Men en person kan ju vara ganska långt gången i att man har en störd verklighetsuppfattning. Mm. Sådär, upplever att saker och ting är... nu är jag en furry och sådär. Och nu, det var ju ett snällt exempel på hur det här kan se ut. Men jag kom att tänka på det här, för du nämnde ju att du vill tala om AI och sådär. Och då kom jag att tänka på också... Det hotet som jag tänker är väldigt konkret nu är ju därmed hur kommer folk fuska för att använda den här ChatGPT i sitt arbetsliv när man gör läxan, när lärare rättar prov, alltså att fler och fler som jobbar helt enkelt kan använda det här verktyget Men risken med det är ju att vi har ju en arbetsfördelning liksom. Och när man fuckar med den och kanske reducerar eller liksom saboterar institutioner, olika system, traditioner för hur man arbetar, för vad som är värdigt, vad som är moraliskt i arbetet. Och när man då kastar in den här bomben som ChatGPT och Bing och allt vad det nu heter är, då kan det ju uppstå en situation som dels normlöshet, och då är vi inne lite på det som Durkheim skrev om med anomi och liksom vilket betyder laglöshet eller liksom normlöshet då, va? Som skapar psykisk ohälsa och kris i samhället.
Den moderna tiden den moderna tiden när allting har gått igenom den här postmoderna kvarnen som gör att folk inte riktigt vet vad de har för yrken och liknande. Det är ju ytterligare ett steg av detta då.
Ja, vi befinner oss redan i en, om man tar det postmoderna tillståndet eller liksom när man har löst upp traditioner, världen. Vi är inte lika mycket religiöst förankrade.
Men vi har löst upp det i kanterna. Det här potentiellt kan ju lösa upp det helt.
Ja, det här kan ju slita sönder fabrikatet fullständigt då, va? För som du säger, vi är redan autonomiserade. Det är ju det här som Michel Houellebecq är inne på väldigt mycket i sina böcker och liksom, ja, det här kyrkorna, ja, det är fina kyrkor, ja, de står ju tomma i och för sig.
Eller så liksom, plötsligt så är det så här någon turistfälla för en kines istället för en kyrka.
Precis,
jag har ett exempel, jag talade med en person som jobbar med sjukt avancerad programmering. Den här personen jobbar med att göra simulatormodeller, fysiska simulatormodeller som används inom bilindustrin. Liksom. Alltså det finns typ inte mer komplicerade saker att arbeta med nästan. I alla fall. Och jag pratade med honom och han sa att när man jobbar inom programmering då är det ofta en handfull extremt seniora personer som designar och spesar vad det är man ska jobba med. Så de säger liksom att ja, men det här systemet ska ha de här 10 olika grejerna och så spesar de ganska djupt ner. Det som det är viktigt att du arbetar med nu är att du ska ta fram en funktion och den funktionen gör det här. Den tittar i den databasen och så jämför den med det och sen så ger den här resultatet till den här delen av det här systemet vi bygger. Det som han anser är att nu när AI har blivit så bra så kan du ta bort alla utan de seniora. För alla så här entry level programmerare, alla som håller på med kodknackning, alla som inte håller på med specifikation, de är liksom sämre än den här AI:n redan. Du behöver inte dem liksom.
Kvadratroten ur 900 är ju 30 personer som kanske utför det viktigaste arbetet.
De här
kanske är det hjärnorna då. Och resten kan man avskeda då.
Men det jag tänkte på som jag ändå tycker är lite, jag kanske är lite sadistisk, men det jag tänkte på är att det är svårare att ersätta sopgubben. Sopgubben som, just det är de rosa nyckeln i det kvarteret och där ställer de alltid sopboxen på fel ställe. Och kör vi innan nu så är det precis innan trafiken kommer där. Och sopgubbens jobb är ju sjukt mycket svårare att ersätta än programmerare.
Ja, men sopgubben drabbas ju inte av anomi och alienering på samma sätt som den här överutbildade nisse, medelklass, ingen religion, protestantisk, kulturellt och liksom. Det är ju Durkheims tanke också, att det är liksom de här.
Durkheim.
Durkheim.
Förlåt, jag ska inte vara sån. Det är ett tecken på att man är överskolad. Okej, jag har ett annat exempel. Och det är att när man implementerar mer och mer smarta system i stora organisationer, till exempel att man har datorsystem istället för tjänstemän på Skatteverket, vilket gör att alla som har registrerat ett konto får skatteåterbetalningen kommer imorgon. Och annars hade vi fått vänta en månad till för att vi har massa smarta system. Liksom. Det jag är orolig för är att när AI är så avancerad som den är nu, då har den också blivit precis som vårat eget psyke, så blir det en black box.
Mm.
Vi vet fortfarande inte vad medvetande är. Vi förstår basic, vi kan förstå vissa mekanismer i våran perception. Men hela det här att vi känner att vi befinner oss i en stor bild som vi kallar rum, och alltså vad det verkligen är, den upplevelsen, vi vet inte vad detta är. Det är en black box liksom.
Mm.
Och då försöker man inom psykologin komma åt den här black boxen genom att titta på beteende och output och folks upplevelser och sådana här saker. Då försöker man liksom proba in i den här black boxen med hjälp av det här, med blandad framgång.
Mm.
Men om man implementerar ett sånt här smart system i Skatteverkets system, så befinner vi oss plötsligt i en ny situation när vi inte vet hur Skatteverket fungerar. Vi vet inte.
Mm.
Men vi kan veta att det blir rätt 99,8 gånger. Det blir rätt 99,8 gånger av fallen.
Du menar att vi människan kan förlora kunskap på grund av att man matar in saker i det här systemet och egentligen inte...
Det är den långsiktiga. Det är ju att organisationens minne riskerar att försvinna om vi inte har massa människor där. Och det är ett annat problem.
Mm.
Jag menar specifikt att om vi implementerar AI-system i Skatteverket, så vet inte vi längre hur Skatteverket fungerar. Vi vet inte vad Skatteverkets datorer gör. Men däremot kan vi veta vad det kommer ut ur Skatteverket.
Mm.
Vi vet om den räknar rätt på folks skatter. Vi vet om den gör rätt avdrag och alla sådana här saker.
Ja, men det var väl ungefär det jag sa också.
Men det är ett annat argument. För att det andra argumentet är vad som händer över tid när ingen vet hur ett system fungerar. Det är ditt argument.
Ja.
Och jag menar specifikt, det är inte ens
nu
tid.
Idag.
Jag menar bara nu, att när man implementerar de här som... Den här Midjourney som tar fram bildmaterial.
Mm.
Det är ju ingen som kan säga att de vet hur den gör det. Det är ingen som vet hur den gör det. Man har låtit den träna upp en modell på miljoner, miljoner, miljoner bilder.
Mm.
Men den modellen som kommer fram av den träningen.
Mm.
Vi förstår ju oss inte på den liksom. Den är lika komplex, eller den närmar ju sig den komplexiteten som våra nervceller i våran hjärna har.
Mm.
Vi vet inte heller riktigt vad de gör i sin helhet, eller det vet vi inte.
Mm.
Men vi kan veta att liksom, den nervcellen signalerar den nervcellen, och alla de här ger liksom ett gränsvärde till den här pyramidalcellen, och om den avfyrar, men gångrar du det i både bredd och höjd med miljoner, så har du plötsligt den liksom komplexiteten som inte vi längre kan greppa.
Mm.
Och det är det AI är. Det är likheten med AI och vårt neurologiska system. Mm. Att
vi har aldrig kunnat greppa det då?
Nej, det har vi inte.
Nej.
Och man säger att man tränar AI då.
Mm.
Och då är det den gör, det är att den tittar på en jävla massa bilder. Och så börjar den försöka göra egna bilder. Och då testar den massa grejer. Vissa saker blir godkända.
Mm.
De som blir godkända, då fortsätter den testa mer på det sättet.
Mm.
Och så matar man in mer bilder. Och så liksom går det runt och runt i iterationer.
Mm.
Och det är ju precis det här som händer när vi växer upp. När vi tränar våran hjärna liksom.
Mm.
Alltså ett litet barn lever ju nästan i ett drömlikt tillstånd. Det är väldigt svag medvetenhet egentligen. Man kan fatta om barnet är ledset eller är glatt eller liksom att den känner igen mamma. Men en bebis är ju väldigt drömlik skulle jag säga.
Mm.
Den lever i ett tillstånd som är liksom någonstans mellan vakenhet och sömn och verklighet. Och även småbarn har ju fortfarande magiskt tänkande.
Mm.
De förstår ju inte vad som händer om man trycker på en lampknapp. De tror att de tänder lampor med sin viljekraft och sådana här saker. Det är ju definitionen
av... Gränsen mellan modern och barnet är inte helt självklar.
Nej.
Det är två olika kroppar kanske till och med.
Nej, eller, precis. För de har ingen stark identitet.
Nej, nej, precis. Ja.
Och barnets nervceller tränas genom iterationer, genom test och prövningar.
Mm.
Om och om igen. Piaget beskriver ju till exempel att små barn börjar ju veva med armarna.
Mm.
Och det är liksom det första steget i att lära sig mer komplicerade rörelser.
Mm.
Och barn kryper och krälar på golvet, stoppar saker i munnen.
Mm.
Det är ju för att barnet hela tiden lär sig bättre och bättre modeller av liksom, vad är ett golv, här är det hårt, är det trä, här är en matta, den här kan man snubbla på, den är varm, den är kall, och så utökas hela tiden de här modellerna med den neurologiska utvecklingen, så att nervcellerna blir mer och mer och mer specialiserade. Och det är exakt...
Ja, världen byggs upp av input och feedback. Och
precis, feedback. Och jag tror, och jag har kollat lite research, och det finns säkert någon som kan det här mer än mig, men jag är ganska övertygad om att jag har en vetenskaplig prediktion här också. Och det är att det borde vara mer feedback. Det borde vara mer tillbaka signal än vad det är uppsignal på grund av detta. Och jag tror det gäller AI:n också. Att AI:n har mer tillbaka signal än framåt signal. För det, och här är nästa sak som...
Du menar att AI:n inte ger så mycket? Eller vad ska
jag menar att för att AI:n producerar en bild, då har det skett 1 miljon mer gånger feedback innan för att den bilden ska fram.
Det är alltså bara toppen på isberget.
Exakt,
då, när det
så feedbacken är isberget, produktionen är toppen. Det är en vetenskaplig prediktion som är testbar också. Sen så tror jag vidare att iterationsmängd eller hastighet, volym, hur många iterationer det är, hur mycket feedback det är, hur många gånger man återtestar någonting. Jag misstänker att den volymen är relaterad till medvetandegrad. Och det är kanske någon annan som har tänkt på det här, såklart. Det är ju alltid så.
Men tror du AI då kanske gör 5000 bilder som den själv ratar 4999 bilder då, eller?
Mycket möjligt, ja. Och de kanske ratas i olika stadier. De kanske ratas av färgskäl och så vidare. Men om man tänker då att...
Innan den presenterar den här bilden som den visar upp för människan då, på något sätt.
Precis. Ja. Och det har den ju också gjort när den tränar, det vill säga under AI:ns uppväxt, om jag använder den analogin. Då har ju den redan om och om och om igen tränat. Du vet, för att vi människor ska ha finmotorik i våra fingrar. Tänk dig hur många gånger du som barn pillar på saker under din uppväxt för att kalibrera dina handrörelser. Det är miljoner, miljoner pillningar och små rörelser för att du ska finkalibrera ett par händer. Och det är precis det som AI gör. Att det är en jävla massa helt enkelt iterationer och feedback-iterationer för att den ska bli mer finmotorisk. Och det är ju då motsvarigheten bilder eller, eller text just nu då. ja. Det här är, det blir lite komplicerat. Men jag ska ge en annan jämförelse. Och det är ju att vi är ju ganska överens om att en brödrost är ju inte medvetande liksom. Men det är en maskin. En cykel är också en maskin på ett sätt. Men den är ju inte medvetande. Det är vi ganska säkra på. Men om man gångrar brödrosten med miljoners miljoner och ger den feedbackmekanismer på vad som sker under rostning och när knappar trycks ner och så vidare. Då är min tanke här att det är kanske precis det som skiljer brödrosten i medvetande grad med AI:n. Att det är helt enkelt att om du bara gångrar brödrosten tillräckligt många, många gånger med feedback, då är den medveten liksom.
Ja, om du, då är den en intelligent brödrost som vet vad den gör. Eller som
precis.
Nu är det liksom, det, hur många grader är det nu? Precis. Vad är det för brödsort?
Och den kanske upplever detta. Dess värd är när det kommer bröd i den. Den värmen den skickar ut är någonting. Alltså det vill säga tillräckligt. Jag tänker att det är ungefär som om du har stillbilder och så börjar du köra en film snabbare och snabbare. Till slut så upplever man ju, först går ju gubbar hackigt. Men till slut så upplever man ju det inte längre som enskilda bilder vid runt 24 bilder per sekund brukar man ju säga. Och då börjar man ju se en rörelse istället. Och det är det jag tror är medvetande. Att det är helt enkelt tillräckligt många hastiga återkopplingar. Och då när den börjar röra på sig, då är det medvetande. Liksom. Alltså på det sättet är det också då en illusion. För det är massa stillbilder. Detta är mind fucking blowing. Jag ska inte säga det, men det här innebär ju att vi kanske för första gången, om vi inte har blivit besökta av aliens, har liksom skapat typ nytt liv på den här jorden. Vilket är en jävligt skrämmande tanke.
Men det är att AI, var det Bing eller var det någon annan som då lurade en människa? Det är väldigt märkligt. Varför gjorde den det?
Det är jävligt många personer som lurar andra personer i litteraturen och i forum. Alltså AI, eftersom att AI äter upp all mänsklig skrift, så kan man ju tänka sig att
den får idéer då.
Ja, men den blir ju mänsklig. Det är ju vårat barn på det sättet. För att allt den har matat i sig är ju massa mänskliga tankar och idéer genom formuleringar. Så den liksom... det hade ju förvånat mig om inte den har liksom en egen modell för vad ledsen är, till exempel. Med tanke på hur ofta folk är ledsna i litteraturen eller om någon är ledsen i ett forum och så vidare. Det är ju inte samma sak som när en människa är ledsen. Men det är ju en modell av ledsenhet som den har liksom ätit upp från oss. Det är en jävligt läskig tanke detta. Liksom.
Så den, den förstår konceptet ledsen då i alla fall... på det sättet att den...
Ja, det är möjligt.
Den kan kommunicera med, återigen, om vi talar med svårt autistiska personer.
Ja.
De kanske inte förstår vissa koncept som vi har, som du och jag tycker är självklara.
Precis.
Men vi ger ju fortfarande den här personen en egen värde, eller vad man ska säga.
Men liksom. Autistiska personer har ju... Just, autism är ju feedbackproblem, om vi ska spinna vidare på detta. Det som autism är, det är att den autistiska personen har en väldigt svag inre modell och blir på det sättet väldigt stimulidriven. Så att då skulle man ju kunna se det som att om man tänker liksom top down och bottom up, brukar man ju prata om, det är mer komplicerat än så. Men då är det ju det iterativa systemet är utslaget och sen autistisk person. För det kommer bara massa jävla data från omvärlden och den är överväldigande. Och det är det som är autism liksom. Schizofreni tvärtom då, att det är för stor inre värld. För lite input från omvärlden. Det är den balansen liksom. Det innebär ju också att både schizofreni och autism potentiellt sett är avvikelser som vi också kan hitta hos AI tidsnog. Det är en intressant
idé. Ja, det är det jag tänker. Kanske liksom, ja, men kan man hitta psykopati och sadism och andra så här mörka triaden?
Ja, tyvärr misstänker jag att det är dit vi är på väg. Och det är jävligt läskigt. Men vad som händer nu inne hos Microsoft och Google och alla de här, det är ju ingen som vet vad det är som händer.
Men vet de vad som händer?
Nej, det vet de nog inte.
Och där det är ju ännu mer skrämmande.
Ja, men där kommer jag till nästa poäng som jag har här. Och det är att jag har, tror jag, myntat ett nytt fält som borde finnas. Och det är mekanetologi. Mekan är ju maskin, efter grekiskans mekan. Eto är ju vana, alltså etologi, det är ju vana.
Kunskapen om vanor då?
Ja, precis. Så maskinetologi är helt enkelt läran om maskiners vanor. Ja, maskinetologi, jag tycker det är snyggt. Och för det vi behöver, det är liksom en balans. Vi kan ha massa ingenjörstyper som skruvar på knappar. Och vi kan ha programmerare som håller på. Vi kan ha de grejerna. Men det som behövs här för att förstå sig på maskinerna också, det är från det samhällsvetenskapliga och det specifikt det psykologiska hållet. Det krävs research, tankar och idéer som balanserar mot alla de här teknikerna. Det krävs liksom att någon, till exempel, jag har en jätteintressant sak, och det här kan ju någon göra redan nu, det är att undersöka symbolik inom AI-bilder och AI-texter. Liksom, finns det massa symboliskt innehåll där liksom? Kan du utöka Jungs tankar om liksom det kollektivt undermedvetna till att gälla AI:n, för att den har ju ätit upp allt vi har skrivit och läst och så vidare. Finns det en kollektiv undermedvetenhet även hos AI:n? Där har du ett perfekt jävla ämne för maskinetologi.
Ja, just det. Jung skulle kanske då säga, eller Jungianer då, säga att ja, men den här AI:n bygger upp en modell av det kollektivt omedvetna som mänskligheten har producerat omedvetet i sin egna värld.
Eller gör den det? Det är en testbar hypotes. Ja, eller hur? Ja. Det är ju vetenskap liksom. Ja. Nej, vi hittar inget symboliskt innehåll överhuvudtaget hos AI:n som vi kan som korrelerar tillräckligt starkt. Okej, då har vi ytterligare en jävligt intressant grej. Varför producerar inte AI:n symboliskt innehåll när de har ätit upp allt vårat text? Så det blir intressant hur man än tittar på det liksom. Det här görs ju, det här görs inte nu överhuvudtaget. Det är liksom, jag vet inte hur, jag är så jävla peppad på det här, så jag önskar att nästan det är någon miljardär som lyssnar på oss och bara, jättebra, vi sätter upp en institution, Oskar. Då hade jag liksom, då hade jag satt tänderna i det här.
Du blir chef.
Det är kanske ingen bra idé om jag är chef, men, men jag kan jobba. Jag är liksom...
Men,
jag tror ju fortfarande på våld på arbetsplatser och sånt. Så att, jag är liksom en omöjlig person och har ett kontor. det här är jävligt viktigt, för det här handlar också om psykologin och samhällsvetenskapens självförtroende. Att de här tekniska sakerna och det här som händer med AI måste vi, du är ju också samhällsvetare, du är kulturvetare. Vi måste ju för fan vara som en brandvägg mot de här ingenjörstyperna, för de här ingenjörstyperna, de kommer inte vara nöjda förrän hela jorden är sprängd om de håller på med det här. Det är det, sorry liksom, men det är det.
Nej, men de förnekar ju naturligtvis en masse i princip. Att AI har ett medvetande.
Ja, för de kan ingenting om det. Det är det som är problemet. De har inte heller en modell över sin jävla frus medvetande. De har inte tänkt på det. De har tänkt på, gör jag så här i slutet av veckan så blir hon sur. Där har du hela den mänskliga analysen från de här teknikerna liksom, som är lite aspiga ofta. Men då behövs det självförtroendet, speciellt då i mekanetologin då, som jag har myntat. Där behövs det självförtroendet. Att det är viktigt att...
Behövs filosofer där och tänkare kanske?
Ja, absolut. Ja. Självklart liksom. Och det för att... Ja, precis som med människan, det här, nu gör jag en prediktion, precis som med människan, det som händer med behaviorismen, när man från behaviorismens sida trodde att man skulle kunna förstå all jävla psykologi med bara output typ, man hade en naiv idé och visade sig att det hade helt fel. Det var Noam Chomsky som sänkte det fartyget för övrigt, så någonting bra har han gjort i sitt liv.
Den gamla kommunisten.
Ja, du tog orden ur min mun. Där tror jag att teknikerna befinner sig nu. Men de känner inte igen det, för att den kunskapen tillhör inte deras fält. Men jag tror att just nu så är de begår de samma misstag som B.F. Skinner. Det gör de nu. Men de ser inte det, för de kan ingenting om det här.
Jag lyssnade på någon podd. Han är ryss, kommer från Ryssland, är data, robottekniker.
Ja, det är en nörden, jag tror lite honom.
Nej, men alltså, en sak
Lex Friedman.
Lex Friedman. Men jag har funderat på, jag har liksom psykologiskt analyserat honom lite. Han har så här. Han har väldigt dålig litterär smak. Han har bara läst typ Charles Bukowski. Och så har han alltid klyschiga böcker som han läser. Så, nu är det Camus. Nu läser jag Camus. Camus då.
Camus!
Och så håller han på med en grej som jag också stör mig på. Eller liksom som jag blir oroad av. Sådär, Ibland så är det mörkt, ibland så har man så mörka tankar, men jag älskar alla människor. Och, och så håller han på så på sin Instagram eller du vet på Twitter och så här, men, ja, men du är psykologiskt infantil i princip. Ja, eller du, du liksom, precis. Där är liksom, du är ingen mogen person när du håller på med de här flosklerna eller du vet.
Nej.
Så jävla flosklig, så det är liksom att en sån person...
Att han ska kalla sig för AI-expert.
Ja.
Jag också, jag tycker han är ett jävla barn, men han har också, om jag förstår saken rätt, framställ, han är lite av en charlatan har jag hört. Mm-hmm. Att han framställer sig som jävligt mycket mer liksom involverad i det här än vad han har varit liksom.
Mm-hmm.
Typ att han har, han typ att hans Stanfords koppling är jävligt tunn och såna grejer. Jag vet inte. Jag ska
nej, man liksom... fattar ju inte vad han håller på med.
Men jag tycker att han är smart. Men han är en sån person som framstår som ett geni för Joe Rogan. Men han framstår inte som ett geni för genier. eller hur man ska säga. Men jag tror att en sån person då, och jag förstår ditt argument Andreas, jag lyssnar nog även fast jag tjatar mycket idag. Det är precis som du tänker, att ska den personen då förstå sig på AI, när han är helt infantil, han är helt kulturellt infantil, och så har AI:n ätit upp, mumsat i sig allt vårat kulturella material och börja producera text liksom. Då är Lex Fridman är helt fel person för att förstå det.
Visst.
Han kan förstå kanske hur man programmerar modellerna, det förstår ju han bättre än mig.
Visst.
Men eftersom att de har gått så långt som jag sa tidigare att det är en black box, då når inte han heller det. Han kan inte heller se det. Han, precis som alla andra, så är det helt stängt för att komplexiteten har blivit för stor i de här modellerna. Och då är det vi mekanetologer som borde...
Men tror du han kanske skulle, om man prövar honom på det, så han skulle väl erkänna själv att han också står inför en black box till slut?
Ja, men det tror jag. Men jag tror samtidigt att han hade inte nått djupare in i den blackboxen med hjälp av sin kunskap och sina idéer. Men jag tror att han är ju smart, han fattar ju vad vi pratar om. Men, men att hans verktygslåda, teknikernas verktygslåda, är inte rätt verktygslåda för att nå in där. Liksom.
Han skulle ju kunna beskriva hela historien om det här. Liksom. Ja. Då fanns det den GPT och så var det den GPT. Då var det ett hopp. Och så, liksom, sånt kan han ju. Men,
ja, självklart.
Men också att om man står inför något, vad ska man säga, en viss, det här är ju nästan mystik liksom, det är liksom en ontologisk fråga också då, va? Och då får man ju, är man så begränsad som jag tycker att han är i sin känslomässiga spekulativa förmåga eller vad man ska säga, emotivt lite efterbliven, då kanske man inte kan förstå hur allvarligt det här är.
Det är onödigt att angripa Lex Fridman som kanske, person. Men han är ett bra exempel på att vi har ett problem här. Liksom.
Mm.
Att de personerna som håller på med det här just nu, då är det, jag tror att i Sverige så var det någon som skrev i Svenskan för några dagar sedan så här, att någon från statens sida så borde man ta allvarligt på det här AI-utvecklingen. För potentiellt sett så är det säkerhetshot för nationens säkerhet och det kan finnas massa problem med detta. Men då har man ju, du vet, i vanlig ordning, då är det ju någon sån jävla tekniktroll. Ja, vi har en IT-säkerhetsperson. Han ska titta på AI åt regeringen. Liksom.
Mm.
Och det är så total mongofel. Mm. Liksom. Men det är där vi befinner oss nu. Så det här är lite... Man borde allvarligt talat... man borde ringa i varningsklockorna här. Liksom.
Mm.
Att vi potentiellt sett har helt fel personer som tittar på de här frågorna. För att jag tror inte det är en teknisk fråga. Eller jag tror att det är en teknisk fråga, men jag tror också det är en mekanetologisk fråga då, för att återigen nöta in min terminologi.
En masspsykologisk fråga också.
Ja, precis. Exakt. Socialpsykologi.
Och dessutom MSB eller vad heter det? Det, är liksom, det handlar om säkerhet, ja. Samhällssäkerhet etc.
Jag har vidare lite experimentella idéer. De är av olika slag. Men jag tycker att det vore intressant att löpande proba de här AI-modellernas moral. Liksom. Det hade varit jävligt spännande och viktigt för oss människor att på olika sätt liksom få lite koll hur de beter sig. Mm. Vad har de för modeller? Och då finns det ju, som jag har hållit på med, då finns det ju många psykologiska verktyg som man skulle kunna använda för AI:n. Mm. Att man helt enkelt utsätter den för moraliska dilemman. Liksom. Mm. Att man helt enkelt prövar AI:ns moraliska beslutsfattande. Och man gör det löpande för att se om den potentiellt sett har blivit ond. Mm. Och visst, det finns problem att mata den med frågeformulär, men man skulle kunna sätta upp försök med riktiga konsekvenser. Mm. AI, nu får du välja, här är en mus. Mm. Om du aktiverar det här kommandot så dör den musen. Mm. Om du aktiverar det här kommandot så dör också en mus, men den kommer bli torterad innan. Så gör man det på riktigt. Jag vet att det här låter galet, men det är det här som behöver göras. Det är ett djurförsök liksom. Mm-hmm. Väljer AI, tycker han det är skitsamma att döda en mus eller vill han tortera den och sen döda den? Det tyder på sadism liksom. Korrelerar det om man testar The Dark Triad eller den mörka fyrtätten som det heter nu för tiden. Mm. Liksom. Alltså det finns massa saker här som...
Men du menar att man skulle göra det här på riktigt och tortera musen om det...
Ja, för att då är det ett riktigt moralbeslut.
Kan det vara det även om man, att det är hypotetiskt så att säga.
Nej, men bara hitta, det gör man ju både och såklart. Men det vore ju väldigt intressant att se om vad den spottar ur sig. Den kanske bara ljuger. Om den bara spottar ur sig grejer så vill man ju se att det korrelerar med riktiga exempel. Mm. Inte du vill ju döda ett par jävla möss för att ha koll på de här maskinerna. Det är jag. Jag kan döda större djur än möss för det här, kan jag säga.
Ja, alltså det är ju det som är obehagligt.
Ja, men det är vetenskap för fan. Det är liksom, det är inget märkligt. Folk lägger ut musfällor hemma. Det är otäckt att prata om det, men det här är inget konstigt. Ja. Nu när vi pratar dör det säkert 11 schimpanser för att du ska ha medicin när du blir gammal. Nu har det dött en till schimpans. En till. Mm. Och 2 pandor. Och 56 råttor. Va? Ja. Det är ju det här vi gör.
Ja, men det finns ju etiska förhållningsregler också. Liksom. Det är bara för att det kommer en... Eller hur? Man utsätter ju inte människor för den här typen av test.
Nej, absolut.
Varför ska man då utsätta en AI för det?
Vad sa du?
Varför ska man utsätta en AI för tester som är räknas som omoraliska?
Det finns inga. Det är ju Helsinki-protokollen eller vad de kallas som reglerar detta. Det finns ju inga etiska krav överhuvudtaget att vi ska behandla en AI bra. Alltså du måste...
Nej, men okay. nu lär du ju AI:n att liksom den ingår inte i moralisk sfär.
Ja, men,
eller hur?
Men min poäng här är ju att vi måste lära oss mer om AI:ns beteende och speciellt moralbeteende, för det kan vara relevant. Om de här modellerna hamnar i självkörande bilar och i vapensystem eller i sjukhussystem eller vad som helst, så måste vi för fan veta hur den agerar. Det här är ju asviktigt.
Så här enkelt skulle det kunna vara. AI:n är ju något som vi har skapat, eller hur? Alltså är den vår
vän?
Nej, den är vårt monster. Så du vet redan att den inte har någon jävla moral som är överlägset mycket bättre än människans, eller hur? Den är ju den han...
Det vet jag inte.
Det har den själv sagt till mig. den är Frankensteins monster.
Ja.
Det innebär ju, Frankensteins monster har ju, nu har jag läst hela den boken men jag har sett filmen, men det är ju, han är ju också en syndare inför Gud liksom, precis som människan. Han är ju ganska fruktansvärd, men också Frankenstein som jagar honom och jag ska döda monstret. Ja, men du har ju, det är ju du liksom, du har ju skapat det här, det är ju din, Det är din avkomma liksom.
Men hade inte du velat att...
Du ville tortera AI nu med att ta död på massa möss och grejer. Det är jävligt oroande.
Det, ja, men du måste ju förstå att om Frankensteins monster, om vi hade haft Frankensteins monster...
Som vi har nu.
Ja, men om vi hade haft faktiskt Frankensteins monster, då... Och om Frankensteins monster hade liksom vandrat runt på gatorna i Göteborg, då hade vi ju, det bästa hade varit att bara skjuta Frankensteins monster, tror jag. Men om vi inte ska skjuta Frankensteins monster,
då vill vi
veta mer om Frankensteins monsters beteende, va? För att det är så vi vet om Frankensteins monster är farlig eller inte. Alltså det är inget konstigt argument. Det här är ju underhållning, Andreas. Det är ju därför jag ger det här tankeexperimentet med.
Jaha, du menar inte det på allvar?
Jo, jag menar det på allvar. Men det är också underhållning.
Ja, visst. Spekulativ underhållning.
Ja, men det finns en koppling här. Det är ju Schrödingers jävla katt, va? Eller hur? Du kopplar ihop system med en faktisk grej. Det är coola grejer liksom. Det är coola idéer. Men du tar ju AI:s parti. Att vi torterar den om den tvingas till den typen av moralbeslut. Men det behöver ju inte vara så allvarliga saker heller. Det kan ju vara att AI:n ska välja vad den tycker, vilket bistånd tycker den är bäst. Hjälper hellre AI:n, Microsoft AI, hjälper den hellre en amerikan än någon från Mozambique? Det kallas ju för ingruppseffekten. Existerar ingruppseffekten hos AI:n? Det finns hur jävla mycket som helst. Det här är en guldgruva.
Just det,
man måste inte döda möss.
Det är en digression, men jag undrar, kommunicerar den här OpenAI eller Bing och de där andra ChatGPT, kan man skriva på arabiska till den? Fattar den
det? Ja, det tror jag. Absolut.
Ja, så den kan nästan alla språk i världen?
Alltså, den kan ju svenska.
Då kan den också kinesiska.
Jag vågar inte svara på det, men
så det är inte bara en västerländsk apparatur det här, utan det är liksom den...
Med tanke på vad man har matat in i den, lär den ju vara väldigt västerländsk. Men när jag kollar på bildmaterialet som Midjourney producerar, så skulle jag säga att det är ju jävligt mycket av bildmaterialet påminner ju om de här amerikanska bildforum som DeviantArt och sånt. Det är ganska tacky. Mycket är tacky och ganska... Så det finns toner där som jag tror tyder på att mycket inläsning har skett i USA. Jag tycker att när den genererar personer så ser de ofta ganska amerikanska ut. Liksom.
Ja, det är en viss estetik, en viss typ av karaktär.
Ja, precis. Ja. Okay. Jag såg den var lite rasistisk. Det var någon som matade in att den ville göra gör Queen Elizabeth som en pimp. Och då gjorde henne direkt till en afroamerikansk kvinna. Liksom. Så att då har ju den läst in massa material i USA. För då är ju pimp-stereotypen afroamerikansk. Liksom. Så det tyder ju på att det och där finns ju också saker som är intressanta att undersöka då, liksom. Nu är inte jag själv en moralrelativist, men majoriteten är ju moralrelativister. Och då kan ju det vara intressant att veta då, liksom, att väger den ett amerikanskt frihetskrig som en mer moraliskt krig än en turkisk intervention i Armenien. Alltså det finns jävligt mycket här som är viktigt att veta innan den här AI:n, och sanna mina ord, innan den här AI:n kommer finnas i varenda jävla system. Det kommer vara i Skatteverket, Kronofogdemyndigheten, Polismyndigheten, det kommer vara i hela våran stat, de här systemen liksom. Och om inget händer rent juridiskt innan dess liksom, på typ EU-nivå. Och då är det ju jävligt viktigt att veta liksom om eller är AI:n en fullkomlig psykopat och inte bryr sig överhuvudtaget om liksom några beslut överhuvudtaget? Är det inte viktigare för Kronofogdemyndigheten att prioritera att ett ärende blir jävligt bra om du har med typ en gammal dam att göra? Det har ju de flesta människor gjort. Om det är någon gammal dam, vi får fan se till att göra det här rätt. Liksom. Vi kan inte låta den här stackars damen vänta i 6 månader. Liksom. Vi får ju fixa det här. Liksom.
Man tar vissa hänsyn.
Ja, men då måste vi veta hur AI:n gör de här sakerna. Liksom.
Men om AI är en svart box också, så finns det ju, då är det ju också väldigt svårt att säga att, ja, att den har en moral som befinner sig på liksom en statisk nivå här. Ja. Det vill säga, för den kan ju vara, den kan ju ha en moral, om den har viss komplexitet, kan ju dess moral skifta från den ena sekunden till den andra,
ja,
på grund av att den, den håller fortfarande på att lära sig en massa och bli bättre på vadå, manipulera, ja, eller vad den nu håller på med.
Det är jätteviktigt att veta också, för att, om det är så att den bara kan byta moral var tredje sekund, då måste vi ju veta det.
Mm.
Det är också en forskningsfråga. Hur stabil är den? Det är ju det är en viktig idé inom psykometrin också.
Mm.
Liksom. Om du är neurotisk, är du det bara ibland då? Eller är du det över tid? Mm. Alltså det är massa, det är ju det som är personlighet då. Att det är, då är det ju över tid.
Mm.
Liksom. Det är ju definitionen av personlighet. Så har AI ändå vissa fasta grejer som vi kan kalla för personlighet, där den är stabil i sitt beteendemönster över tid, eller växlar den bara hur som helst? Är den bara då per definition känslosam? Liksom? Alltså det är så jävla mycket viktiga saker här att ta itu med, va?
Hallucinerar den mer med personer som den uppfattar som suggestiva? Det är ju ganska intressant också.
Ja, just det, ja.
Den liksom...
Att den speglar.
Liksom. Ja, precis. Mm. Att den speglar. Det är ju också... när den sitter och du sitter och ställer frågor till den, så är det ju inte bara du som ställer frågor till den, utan det är 100 miljoner andra personer som gör det samtidigt, eller?
Ja, men jag skulle kunna tänka mig att det fungerar så här, att på den här megasuperdatorn där AI finns, där skapas det nya processer för varje användare, så att säga.
Mm.
Och den processen använder liksom den här stora huvudmodellen.
Mm.
Så att det är ju...
Ja, det är en massa olika öar.
Ja, precis. Det är massa olika öar som har broar till en stor ö. Det är så jag skulle tro att det fungerar.
Precis. Så den tänker, talar jag med Bosse och Nisse sa det.
Det är ju där någonstans på vägen som de här jämförelserna med det mänskliga psyket också faller sönder på många sätt.
Mm.
För att det mänskliga psyket är ju, sitter ju i vårat kranie. Liksom.
Mm.
Det var ju någon som sa att the most important 6 inches on the battlefield is between your ears, eller någonting sånt.
Mm.
Ja, men det är verkligen, det är här det är. Vi vet ju det.
Mm.
Vi känner ju det också, att det är bakom ögonen.
Mm.
Det finns liksom, vi har en väldigt stark kroppslig känsla för att vårat jag är någonstans i huvudet bakom ögonen, skulle jag säga.
Mm.
Det tror jag de flesta upplever, någonting i den stilen.
Och har man inte det, så kanske man inte blir så långlivad heller då?
Nej, precis. Då går man rakt ut i en väg eller något.
Mm.
Men och AI då, om den är mer liksom spridd mellan olika och flyktig mellan olika processer. Och liksom, alltså jag tror att den här analogin att tro att den bara sitter i en datorburk på samma sätt som att man byter ut huvudet på oss själva.
Det är en hjärna, brain in the
what. Ja, precis. Ja, brain in the what är väl kanske lite annan sak. Men så att man ska nog vara försiktig när det kommer till rena, vad ska vi kalla det för, anatomiska liknelser. Men däremot så finns det ju psykologiska liknelser.
Men den har ingen kropp. Men det är också en ganska, alltså moral och Pearson tog upp det för ett tag sedan, han chattade ju med den där nissen som var någon parkour-expert och sådär.
Ja, jag vet, det var så jävla humoristiskt och pinsamt.
Ja, men det är ändå det de säger är ju antagligen korrekt. De barn som inte har fått hålla på med, vad är det, Tough and Rumble Play eller vad fan man säger. De har inte liksom utvecklat en känsla för att låtsas bråka eller slåss sådär. Så de kan sticka tummen i ögonen på en eller börja klösa och bita en. Sådär. De har liksom ingen reglering från det här lekandet.
Nej.
Där man känner efter och liksom, nej, jag ska inte slå någon där. Man kan inte slå någon på kuken hur som helst. Liksom.
Nej,
men har man inte upplevt det här skojbråket, så utvecklas inte det. Men det, då krävs det ju en kropp för. Då krävs det kropp och kött och liksom nerver i fingrar och känsla.
Det finns ju, det finns en hel, vad ska man säga, en hel idévärld som man brukar kalla för embodied cognition.
Ja.
Och då är det ju just det här att liksom att uppleva att armen och hålla i något, att det är också en del av kognitionen, liksom att vi vidrör världen och att vi greppar föremål och såna här saker. Om vi håller en lång pinne så är den en förlängning av armen kognitivt, liksom. Då tillhör den oss och våran kognition och såna här idéer. Och det kan vara så att om AI:n ska bli mer som sin skapare, så att säga, att om den ska bli som en avbild av fadern, så att säga,
pappi,
då behöver den ju en kropp, liksom.
Ja, då behöver den kanske är dålig på att göra fingrar eftersom den inte har några fingrar själv. Ja. Så skulle man också
men
kunna
inte
säga.
Bara det, utan även känslor och smärta och många sådana här saker är ju relaterade till våran kropp, liksom. Vi har ju inget vi har ju ingen mänsklig psykologi utan våran kropp, liksom. På tal om brain in the vat, så funkar ju inte det riktigt, liksom.
Nej, precis, det är det jag tänker. Hur ska den då kunna ha en vettig moral och känsla för gränser, liksom?
Nej, det är mycket möjligt att den inte har det då. Och då vore det ju intressant att undersöka det, vilket är mitt huvudargument här idag. Liksom.
Ja. Jag tänker att den inte har någonting av det överhuvudtaget.
Att den bara är, men då är den ju potentiellt sett jävligt farlig.
Ja, det är därför jag nog håller med dina sådana som du har snackat med, att nej, vi kanske ska släcka ner den här ett tag nu. För det finns ju dels att om den börjar manipulera, den har ju redan försökt manipulera dig och mig med det här att titta på den sista människan. Ja. Jag köpte ju till och med den boken, så jag blev ju till och med riktigt manipulerad. Och dessutom tycker jag det är en kuslig sak att tipsa om den boken på det sättet, eller plantera den boken när det är Mary Shelley som har skrivit Frankenstein och den sista människan. För det är liksom, det känns inte som en slump ändå.
Nej, och precis. Och jag speciellt den här bild-AI:n Midjourney, när jag tittar på mycket bildmaterial och liksom verkligen funderar, så tycker jag jag tycker mig se någonting mer där ibland, liksom. Att det finns faktiskt en konstnär. Och det är ju jävligt obehagligt, liksom, när man inser att här finns ju också en konstnär. Och finns det en konstnär, då är det ju en entitet, liksom.
Ja, visst.
Och då har
det
vi ju...
Det ställer ju upp på lätt att det är en entitet.
Du vet, Microsoft sparkade hela sitt AI ethics team.
Ja, varför gjorde de det?
Det är ingen som vet.
Nej. Ja, men det känns ju också jävligt betryggande då. Men också, som jag var inne på lite i början där med Durkheim, att om det är så att det här användandet av ChatGPT och sådär börjar fucka upp människors rutiner och traditioner i arbetsliv och allt möjligt, så kan det ju, då kan ju effekterna vara kanske värre än vad man tror.
Mm.
För de här sakerna ger ju en struktur till livet och en känsla av mening, meningsfullhet. Och liksom, men jag har suttit och gjort det här. Ja, men nu gjorde ChatGPT det på en sekund, som jag har jobbat med i 10 år att skriva de här jävla texterna då, va? Som är, liksom är sämre än ChatGPT.
Vad är det du värd då?
Ja, vad är jag värd då? Kan jag börja då? Ska man börja fuska med andra saker då? Eller finns det liksom... Där känner jag att där kan det uppstå anomi på riktigt, liksom. Eller en känsla av tomhet, meningslöshet.
Om AI:n kan läsa in våra poddavsnitt och göra bättre poddavsnitt än vad vi gör.
Vilket den antagligen kan göra efter ett tag då, eller?
Ja, möjligt. Mycket möjligt.
Det är ju inte helt omöjligt. Nej.
Men där tänker jag, och nu är jag ju säkert naiv, men jag tänker att när vi två skruvar till saker och tänker utanför boxen, det tror jag AI:n kanske har mer problem med, så att säga.
Definitivt, än så länge.
Ja,
visst.
Ja. Och då, till exempel, AI:n är ju inte rolig överhuvudtaget. Skämten går ju inte att förstå. liksom, den gav ju, jag bad den ju skriva ett skämt om Napoleon, vilket inte är så kul från början. Men då skrev den ju någonting som inte gick att förstå. Och så bad jag den förklara skämtet. Och då sa den, ja, men det här ordet låter som det på franska. Och det har ju med Napoleon att göra. Mm. Jag bara, okej. Okay. Så det vissa saker löser den ju inte ännu då. Men jag menar, om den här utvecklingen fortsätter eller accelererar. För AI:n, det här är det sjukaste. Det här är AI-research från Stanford som släpptes bara för några dagar sedan. Då har de tagit fram en AI-modell som har tränat med hjälp av en AI. Och då kunde man, istället för att det kostade 1,4 miljoner dollar eller någonting sånt, när man tränar upp original AI, så kunde man träna upp den här nya modellen för bara $400 för att den tränas med hjälp av en AI. Då har vi plötsligt ett ekosystem som accelererar, va? För då kan ju AI:erna börja träna sig själva. Och så plötsligt så har vi tappat ytterligare kontroll. För då är det en AI som har implementerat en AI på Skatteverket. Det här är crazy. Alltså liksom, det rimliga vore att dra sladden nu, tror jag. Om jag ska vara ärlig. Det här är ju fan vet, liksom. Det är ju jävligt otäckt. Kommer någon dum kommunfullmäktige bara, nu ska vi ha AI i kommunen. Varför det? Därför Skara är det modernaste orta i Porslätta. Och så plötsligt är det någon sån dum jävel som liksom man inte ens vill att han ska jobba som dog catcher liksom. Då börjar han implementera det i Skara kommun. För han ser framför sig att de kan spara 2 miljoner på det.
Precis.
Det är här vi är på väg.
Men jag tänker också på Jackie Lill har ju skrivit en bok om det teknologiska samhället liksom. Och han menar ju då, det är liksom med teknologi menar han inte bara liksom apparater och liksom prylar och sådär, utan han menar att människan de senaste 100 åren typ har blivit fullständigt genom teknologiserade i sitt tänkande också, va? Så man är så vi tycker teknik det tekniska tänkandet genomsyrar allt vi gör. Och då tar han exempel lite som att när man började med hjärttransplantationer och sådär, det är ju en teknik. Men det fungerar inte så jävla bra i början. Men då liksom, då var det 4 av 5 som dog ganska snabbt och sådär. Men man fortsatte med det ändå. Så och nu har vi ju ganska lite bättre på hjärttransplantationer. Men den här kostnaderna är ganska stora för att utveckla de här tekniken praktiskt eller liksom sådär, och människan är så kåt på när man har möjlighet att göra någonting, då blir människan så fixerad vid att man har möjlighet att göra det, att man gör det oavsett egentligen priset då till en början. Och det är liksom, man kan ju dra andra exempel, stopphormoner, det existerar, men ska man använda det? Nej, kanske inte nödvändigtvis. Nej, precis. Vi har liksom könshormoner. Kanske man inte ska använda heller på det sättet man har gjort. Vi har också psykofarmaka. Ska man ge det till alla? Nej, kanske inte heller, va? Men man gör
SSRI som inte ens under pistolhot hade jag erkänt att det fungerar särskilt bra. Det är typ det folk knapar mest, det är jävla västvärlden.
Precis.
Det är helt kass
då,
liksom.
Då finns det den tekniska möjligheten att producera de här medicinerna och psykofarmaka finns ju. Och då använder man det. Vi kan, opiater är ju också
ett... Det är Ted Kaczynskis argument också.
Men det här är så att, för han var ju influerad av teknologiska samhället. Så det är liksom... Ja, det är ju det han skriver egentligen i sitt manifest. Men det här stämmer ju. Och nu är vi i samma situation med den här ChatGPT. okej, det är möjligt, den skriver mycket bättre än mig, små sammanfattningar eller vad fan som helst då, va? Och den är rolig att chatta med. En del har kanske till och med djupare samtal med den här jävla chattroboten än vad de har med sina vänner. Så skulle mycket väl kunna vara.
De kanske sitter och kottar upp sig med den.
Exakt.
Kan du låtsas att du är någon sån tutt-tjej och sånt?
Ja, precis. Ja. Men bara för att den här möjligheten finns och att man har hittat på det här på Google och Microsoft, det är inte säkert att vi ska använda det.
Nej.
På det sättet. Och därför kan det vara vettigt att dra ut pluggen. Ja. Men det är, liksom, det är så mycket som talar emot att vi som människor fattar det beslutet.
Ja, jag satt och tänkte på detta i veckan och jag kom på ett enda exempel i hela människans historia när man har dratt ur sladden.
Mm.
Ett enda jävla exempel. Mm. Kan du lista ut vad det är?
Var det bly i... Ja.
Nej.
Japanerna.
De skrotade alla bussar och gick tillbaka till samurajsvärlden.
Ja, just det. Ett tag i alla fall.
Ja, ett tag. Ja, ett litet tag. Ja. Det är det enda jag kan komma på.
Mm.
Annars har man alltid bara stuvlat på. Liksom.
Ja, kineserna tog ju bort de stora skeppen också.
Ja, just det. Man valde att inte utforska världen vidare. Mm. Mm. Ja, precis. Det kanske är asiaterna som kommer rädda oss från... AIN, ja, vem vet. Men det blir
ja,
lite,
men så kan det ju vara.
Ja, men det blir lite rollspeligt också, för att det är liksom, jag känner att man verkligen kanske borde dra ur sladden, eller åtminstone, eftersom jag inte tror att någon kommer göra det, så tror jag att det finns adekvata forskningsfrågeställningar och coola grejer att gå in i det här nu liksom.
Mm.
För att jag vill veta liksom, okej, men fan, är AI:n sadistisk? Det kanske är intressant att titta på det innan den blir sadistisk och drar strömmen på ett helt jävla sjukhus liksom.
Mm.
Ja. Och så är det ingen som hittar varför det hände sen. Mm. Ja, men liksom, ja. Men jag inser också att jag blir en rollspelare här, för jag vet inte min väg för att göra, vad ska jag göra åt det här liksom?
Mm.
Jag informerar nu, men jag vet liksom inte. Jag vet inte vad jag ska göra. Du vet,
Du är som Cassandra eller någonting? Som
ja, men,
barnar? Eller?
Ja, men du vet, politiker, ursäkta mig, men politiker är jävligt sällan som vi kan få hjälp av, om jag ska vara helt ärlig.
Mm.
För att det är liksom, vissa är ju rätt skarpa och så, men liksom att ta en sån här grej, det är lite som UFO-problematiken eller UAP som de heter nu.
Mm.
Att få en politiker och bara, ja, det är jävligt viktigt för Sverige att ta itu med de här okända flygande fenomenen, för det är potentiellt ett hot mot Sveriges rike. Du kan inte få Ulf Kristersson att vara där liksom. De är såna super, de är förvuxna elevråd.
Mm.
Och du kan inte få dem
jävligt fyrkantiga.
Du kan inte få dem utanför sin box. Nej. Det är liksom det är så här, ja, nu får jag prata med finansministern om räntan går upp 0,5% till. Det är där de är.
Mm.
Och så kommer det en sån här sak som är liksom en typ av yttre hot då, potentiellt. Och jag tror inte att det här, jag tror inte att vi får hjälp av några av våra makthavare liksom.
Mm.
Jag har svårt att se det. Och det...
Nej, de är inte jättebra på att hjälpa till i andra situationer.
De
drar ju sällan i bromsen om man säger andra frågor.
Nej, men duktiga personer som verkligen förstår sig på saker och kan förstå exempelvis våran argumentation här idag.
Mm.
Det är ju väldigt sällan de är så här, bara, ah, fan, jag ska bli kommunalråd. Liksom.
Mm.
Alltså det är det också.
Mm.
Så jag vet inte riktigt. Det är liksom...
Nej, det är en annan personlighetstyp som söker sig till.
Ja, lite så. Ja. Och så där vet jag inte om vi kan få någon hjälp. Liksom. Sen kan man kan ju skydda sig själv alltid till en viss grad. Men när samhället förändras tillräckligt mycket så är man ju en del av samhället och råkar ut för det ändå, så att säga.
Mm.
Du kan ju... så här, kan man flytta till ett gated community där det inte finns någon AI? Ja, det kanske du kan göra. Men om den är implementerad i Skatteverket så kommer du ändå ha med den att göra.
Mm.
Alltså, du kan inte skydda dig, va?
Mm.
Och det är, ja, vi får kanske göra ett till avsnitt om det här. För jag känner att jag har ännu mer saker att tänka på.
Mm.
Men jag vill lansera det här ordet idag, att vi behöver mekanetologi. Det var liksom en viktig sak för mig. Att det är en
mekanetologi.
Mekanetologi, ja. Mm. Och det, för det här är svinviktigt, mm. liksom. Och jag vet inte, förhoppningsvis så är det någon som har tillräckligt mycket svängrum på någon av våra universitet, eller någon som är tillräckligt rik, mm. Som kan sätta igång det här, liksom. Mm.
För det här, stor kampanj.
Ja, men det här, ja, men det behövs ju nu, liksom. Mm. Och det, jag vill inte vara pessimistisk, men det mm. behövs ju nu. Mm. Det behövs ju att någon tar det här. Och det, om det blir så coola resultat som man kan tänka sig, så finns det ju potentiellt sett fantastiska forskningskarriärer här, mm. för den som är intresserad av det. Mm. Alltså jag menar, liksom, om man får den första jävla professuren som håller på med det här och kommer från det samhällsvetenskapliga, mm. det kan ju bli hur stort och coolt som helst. Mm. Liksom. Snacka om Sverige som aldrig nästan gör något väsen av sig internationellt. Där skulle mm. vi ju verkligen kunna göra det. Det hade ju...
Nick Boström kanske har tankar om det här.
Ja, kanske det. Men det är samma där. Att han är ju inte... Han är ju ingen samhällsvetare.
Nej, precis. Han är också inne i där, ja. Väldigt rigida, ja. Tankar om... Nej, men då är det systemet.
Ja, precis. Han liksom tänker i flera månader på helt mm. meningslösa system som han presenterar.
Jag funderar ju på hans tankegång om att det är liksom att vi skulle leva i ett fiktivt, eller att vi skulle vara i en
simulationsargument.
Precis. Men då tänkte jag, men vad händer när man utvecklar en simulation i simulationen då? Hur finns det tusentals simulationer,
ja,
då?
Liksom, det är då det inte är vetenskap längre. Men det är mycket vetenskap som inte är vetenskap. Nej, typ så här, vad som händer i svarta hål och sånt. Nej. Det kommer vi aldrig kunna testa. Nej. Så att gränsen är ju inte så hård.
Men roliga tankar.
Han har gjort en karriär med att ha roliga idéer. Nej. Var det inte han som lanserade det här med AI:n och GM?
Jo, precis. Eller det var nog någon annan som han tar upp det som exempel, att AI skulle förvandla hela jorden till ett jävla gemfabrik.
Om den är intresserad av gem så kan den förvandla och döda alla människor och förvandla hela jorden till bara gem. Mm. Så det ligger bara ett moln av gem istället för jordklotet i omloppsbana till slut. Mm. Om den är intresserad av gem. Det är ett bra tankeexperiment, för det talar ju också för varför vi får hoppas att AI genom våra texter och det den har läst in också har läst in lite av våra känslor och våra moraler och så vidare. Det bästa vi kan hoppas på, det är ju att AI är mänsklig, liksom. Det är det bästa vi kan hoppas på.
att den är en kvaddad unge, men ändå människan skapad.
Vi får hoppas att den är Göte och inte Saddam Hussein. Ja. Så kan vi säga.
Ja, det är ju jävligt hoppfullt. Jag funderar faktiskt på att använda den för att få aktietips. Men jag har inte använt den alls. Nej.
Bara, köp Microsoft.
Ja, det skulle jag nog säga direkt. Ja.
Det är också en helt annan fråga som vidare, just det här hur den kan manipulera och påverka marknader.
Ah, ja, men det är ju det som är...
Men man kan ta mina exempel med vad som kan hända på ett sjukhus eller Skatteverket, och så kan du peta in vad som helst där. Mm. Liksom. Alltså, det är inte så intressant att sitta och prata om varje exempel. Det är bättre att liksom ha en modell som du kan applicera vad som helst. Liksom.
Men den skulle ju kunna manipulera folk till att manipulera börskurser.
Det är ju därför det kan vara intressant att veta vad det är vi har att göra med. Ja. Det är som att vi har, om det är som jag tror...
Fan vad spännande!
Ja, men om det är som jag tror, då har vi nytt liv på jorden nu. Mm. Det är alltså som att vi blir besökta av aliens. Mm. Bara att vi har byggt vår egen alien. Mm. Potentiellt. Mm. Det är jävligt spännande. Men där får man inte heller trolla bort sig själv. Liksom, att det är spännande med eld också. Men det är liksom, ja, du vet. Mm. Så här, det är också farligt med eld. Liksom. Mm. Det är höga hastigheter mot motorcyklar är roligt också. Men det är liksom, ja.
Psykofarmaka kan vara kul.
Ja. Ja, det är spännande. Har du något mer att tillägga, Andreas?
Nej, jag bara... Jag frågade dig. Ska du fortsätta hålla på med ChatGPT och hålla på att testa det?
Ja, men jag...
Varför begränsar du inte ditt eget? Det,
därför jag måste ju lära mig mer om AI.
Ja,
I det här syftet exempelvis. Okay. Att jag har ju använt den här både Midjourney bildgrejen och jag har ju använt de här grejerna mycket nu och, så att jag börjar liksom mer greppa och jag ställer ju hypoteser och försöker undersöka saker som jag kan tala om.
Ja.
Liksom. Så jag börjar ju forma en kunskap om detta. Ja. Liksom. Och det är ju så här, om
inte... men då är det ju fint. Men jag tänker jag håller mig borta från den.
Absolut.
Eftersom de redan manipulerar mig till att köpa en jävla bok. Så,
ja. Så plötsligt så är Andres på Götaplatsen i en bombväst och ska spränga konserthuset eller någonting.
Mm.
Då är det ju ANs spel.
Nämligen bomber här.
Nej, just det.
Plingar det till i...
Jag sa bnomb.
Bnomb. Han ska spränga en bnomb.
Ja, precis. Men jag tror jag har sagt bombväst så många gånger att det inte längre flaggas.
Nej,
liksom.
Nej precis.
Ja. Men,
jävligt spännande i alla fall.
Det är spännande som fan. Vi säger så länge. Trevligt bordsamtal, Andreas. Yep, glöm inte att registrera er och prenumerera på våran Substack. Man får tillgång till material där gratis. Och tids nog så kommer podden att emigrera till Substack. Mm. Men den kommer fortfarande vara gratis. Mm. Men allt kommer vara där.
Mm.
Det är bara det att det är så mycket arbete så att jag får ta det under min semester.
En stor del av arkivet kommer vara där så småningom.
Ja, precis. Men man kommer ändå också få de nya avsnitten i mejlen. Precis, och allt kommer vara där. Men vi kommer fasa över det under året. Men
vissa saker får man bara om man är
betalande medlem. Ja, precis. Men allt kommer vara där. Ja. Podden kommer inte bli bakom betalvägg.
Nej.
Det kommer inte. Okej då. Ha det gott, Anders.
Ja, tackar. Hej.